Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Inte dåligt det att få luncha med en sån.
Nej.
En kändis.
Som ska på presskonferens.
Ja.
Ja, kära lyssnare, vi är ju verkligen inte på Fjärilshuset den här gången heller.
Nej.
Nej.
Men det fladdrar. Nej, jag måste sluta.
Ja,
jag
sluta prata skånska.
Jag har hamnat i något skånskt som jag inte kan kontrollera.
Nej.
Men okej.
Jo, nej. Men lite fjärilar i magen har man ju ändå.
Ja, Gunni, ja. Du ska på presskonferens.
Jag ska strax rapportera vem som får Alma-priset.
Oh.
Men innan dess hade jag tid att klämma in en liten podcast.
Du var generöst av dig, Gunilla. Jag förstår att du har mycket
att pyssla med. Att du ändrade alla dina planer och kom hit.
Jag kastade mig hit. Jag har inte sovit så mycket i natten.
Nej, det är typ klockan är, det är jättetidigt och jag vet inte. Men nu ska vi käka lunch i alla fall. Vad ska vi ha?
Ja, men titta, det står ju här. Testa vår fräscha hälsotallrik med quinoa, avokado, mynta, hummus, queso.
Mm.
Va, är inte det gott?
Jo. Det tar vi.
Den tar vi, sa polisen.
Vill du ha den med lax då?
Ja.
Så tar jag den med umf.
Umf.
Mm, toppen.
Det är väl trevligt. Annars... Välkomna till den här skitkorven. Ja, men är podden.
Ja, då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på ett café som ligger i foajén på Filmhuset i Stockholm. Precis vid Gärdet. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. It was there I knew that
you loved, not hated, but loved me true, not false but true. Så här är det, lyssna. Jag råkade börja tänka på Björn Afzelius på vägen. Jag vet inte varför. Det är därför jag har fastnat i det här med att prata skånska. Men nu har jag slutat med det.
Men du kan väl prata den där typen av skånska som Alice Teodorescu.
Men hur pratar hon?
Hon pratar lite så. En väldigt... Det är lite som hon... Epstein, Louise Epstein, ja. I P1. Hon har också en återhållen, en tyglade skorningar.
Och Alice har något med sin överläpp som jag inte riktigt kan få grepp om. Förstår du vad jag menar då?
Ja,
hon har fladdrat med den på något sätt.
Ja.
Eller den åker omkring. När hon är med i olika tv-program så åker den genom bilden. Men på ett sätt som jag...
Det fångar intresset. Och det var väl det som Ulf Kristersson...
Det var den läppen som halade in Ulf. Det tror jag.
Nej.
Ska vi fy? Usch.
Men det där har ställt till problem för mig. Privata problem.
Alltså, det med läppen?
Nej, det här med Teodorescu.
Ja. Privata problem?
Ja, jag ska säga framför garderobsproblem.
Oj! Du vill inte ha likadana kläder som Alice Teodorescu?
För ungefär ett år sedan så satt jag ju och hyllade Camilla Thulins blusar som den nya kulturtantsuniformen. Mm. Grejen är att Teodorescu modellar ju för Camilla Thulin. Och det var väl okej så länge hon är liksom inte... gick med i Moderaterna och blev deras frontfigur.
Nej, men så länge hon inte bara var capo di capi för kanske Sveriges kanske mest högervridna ledarsida på en större tidning.
Ja, men jag tycker faktiskt fortfarande. Vi har ju ändå yttrandefrihet. Hej, vi skulle ha två såna här hälsotallrikar helt enkelt. Ja. En vegansk och en inte vegansk. Igår var hon med Aktuellt då.
Mm, det missade jag, men
Moderaterna vänder idéspruta. Jag vet inte vad hon ska bli.
Ja, men hon ska bli en sån där som liksom nästan nya Per Schlingmann. Hon ska sätta nytt nysprut på Moderaterna.
Ja. Och vad har hon då på sig om inte
Camilla Thulin?
Ja,
det är det så.
Ja. Någon, ja, väldigt fin.
Alltså hon är ju inte dum, Camilla Thulin heller.
Nej,
hon vet ju att varumärkes.
Ja. Så nu, då ska vi ha... Vad vill du dricka?
Vatten, typ.
Vatten. Ja, vi dricker vatten idag. Idag?
Ja, för
en gång. Vi kan inte veta vad vi brukar dricka i vanliga fall.
Hur ska... Du tror att alla är insatta i vårt...
Men jag vill ha ett kvitto.
Ja,
tack. Vi sitter här någonstans. Allting kan gå.
hörru du, det här med Teodorescu, nej det var ju så bra.
Nej, jag vet inte. Nu kan man inte, man får inte dansa till Michael Jackson. Man kan knappt gå på Dramaten. Jag kan inte sätta på inte med mina blusar heller.
En knutblus heller utan att misstas för någon sorts högerspöke.
Nej, jag vet inte.
Orkar inte. Vad får vi göra då? Jag känner mig helt bakbunden. Ledsen, aprilskämta får man ju inte heller.
Nej! Berätta,
jag hade ju tänkt,
vad menar du?
Nu när vi träffades, nu när vi träffas så är det faktiskt den 2 april. Men dagen innan vi träffas var det följaktligen den 1 april.
Ja.
Det var synd, om vi hade träffats igår så hade jag tänkt att jag skulle lura dig att jag var gravid med siamesiska tvillingar. Skulle du ha gått på det?
Nej.
Men det var det att jag fick en sån intressant fråga av min dotter Vera som jag faktiskt aldrig har tänkt på.
Ja.
Som gällde siamesiska tvillingar. Det här är en utvikning, jag kommer snart till det där med skämten. Men hon frågade så här: om man är siamesiska tvillingar och den ena av dem begår ett allvarligt brott, hur gör man då? Alltså om den ena siamesiska tvillingen begår ett brott som ger ett långt fängelsestraff, då kan man ju inte straffa den utan att den andra tvillingen också måste sitta i fängelse, och den har inte gjort något fel.
Nej. Det skulle säga något väldigt tråkigt så här, pragmatiskt, men i princip så är det här brottet omöjligt utan att den andra tvillingen blir medbrottsling eller på något sätt ändå inte ingriper, och det är väl också brottsligt att bara stå och se på när någonting ett brott begås, men de kanske får olika straffsatser. Och då blir det problematiskt.
Men jag precis att om den siamesiska tvillingen som inte vill begå brottet, om den har en egen arm eller något som den kontrollerar, då ska den ju oskadliggöra sin siamesiska tvilling.
Ja.
Annars det. Är det ju med. Ja, men det är sant.
Ja,
men om, okay, men om den ena får 2 år i fängelse och den andra får 7 år, hur i helvete gör man då? Det har ju aldrig hänt.
Eller?
Eller? Ni som vet mer om detta eller har förslag på hur man skulle lösa det här.
Ni som vill få mejl och så får vi den helt omöjligaste uppgiften i hela världen.
Men i alla fall, apropå det.
Ja, kan du bara pausa medan jag hämtar servetter?
Okej. Håll den här. Nej, men lyssna, jag märker ju att det här var inte rätt fråga att ställa till Gunilla just nu. Gunilla är nog lite stressad för att hon ska på den här presskonferensen. Och det finns ju inget rimligt svar, men jag tänker att ett sätt skulle ju vara att de får sitta i fängelse varannan dag. Eller att den siamesiska tvilling som inte borde sitta i fängelse får privilegier som den som sitter i fängelse inte får. Typ att den siamesiska tvillingen som är oskyldig får ha ett par VR-glasögon för resa jorden runt eller någonting. Jag vet inte, fan.
Nej.
Lösa det.
Ja, men du berättar om vad som hände på 1 april.
Ja, men det var ju denna stackars Annika Strandhäll. Hon kan ju liksom inte låta bli. Alltså jag måste säga att jag älskar ju aprilskämt.
Du gör det.
Men när en politiker ska skämta.
Nej.
När har det gått bra?
Nej.
Har det någonsin hänt?
Ja, Tage Erlander.
Vad skämtade han om?
Ja, men han brukade ju dra lite så här. Han kunde ju roliga historier. Den där som slutar med huka i kärringar och gubbe, för nu laddar hon om, eller vad det är. Laddar hon.
Och då skrek han över hela kyrkan: gubbar och kärringar huker i bänkra, för nu laddar han om.
Åh, det är så folkhemskt.
Ja.
Jag fick liksom dra den typen av skämt.
Ja, just det.
Och han vill bli varm i kläderna också, eftersom han var i ämbetet så länge.
De var ju liksom gäster hos Lennart Hyland, och då hade de liksom, eller Hagge Geiget eller vad fan det var. Och då hade de ju liksom repat in någon sån där vits som de skulle dra.
Och så kan du tänka dig Stefan Löfven i den situationen.
Nej.
Han är ju alldeles för stel, det har ju inte minst märks de senaste.
Nej, men han har det inte i sig, nej.
Nej, han är ingen spelvink.
Ja, och som sagt, idag om vi går igenom alla politiker som vi har där ute. Så är det väl ingen som har gjort sig känd.
För att eller
som ändå har potential för detta. Nej.
Nej, den senaste som hade det var väl i så fall Carl Bildt. Det är ju 25 år sedan han var statsminister. Så att nej, det känns väldigt dystert på den punkten.
Och det är skabelt alltså.
Kanske att man borde införa att politiker i vardande får gå någon gång på typ Babbens kurs. För det är också väldigt, det kan ju vara väldigt avväpnande. Jag känner ju folk som har gått på de här stand-up-kurserna. Då får man ju lära sig att om man har någonting, någon egenskap som inte går att missa, som är det första man upptäcker liksom, då kan man aldrig måla över det som komiker, utan då måste man liksom bygga på det. Som man till exempel är siamesiska tvillingar, så kan man inte leka att man inte är det, utan då måste man skämta om det. Och det där är ju jättebra för politiker, för de blir ju alltid liksom hånade på ett eller annat sätt. Och tänk vad de skulle kunna förekomma det. Alltså om det inte vore Pernilla Wahlgren utan Ulf Kristersson som hade gjort en show som heter Kort, glad och tacksam, så skulle ju han ha liksom claimat det där.
Eller som femte. Alice Teodorescu skulle kunna claima det här vampyrskämtet som Gertrud Larsson. Gertrud Larsson framställde ju henne som en...
Just det!
Ja.
Vampyr.
Ja, just det, precis. Från Rumänien liksom. I sin när hon gjorde en någon slags komedi om GP, va, var det väl, på Göteborgs stadsteater för något år sedan.
Just det. Och Teodorescu skrev väl något om det.
Ja, hon kände sig jättekränkt.
Det värsta...
hon kände sig väldigt kränkt och avhumaniserad.
Och att det var rasistiskt. Vilket det väl inte precis var, men det var ju taskigt. Alltså det var ju att anspela på hennes härkomst.
Ja, det var det.
Jag skulle inte ha gjort det, tror jag.
Nej.
Jag föraktar allting som GP:s ledarsida står för. Men
nej,
jag
det finns en
inte,
fin linje där, va?
Hur
personlig man blir.
Ja, inte härkomst tycker jag. Helst nej. Inte.
Helst inte sexualitet heller, skulle jag säga.
Nej.
Nej.
Sen skulle jag vilja säga utseende också, men det skorrar så fruktansvärt illa när jag just har själv skämtat för cirka 2 minuter sedan om att Ulf är kort.
Nej, jag trodde du var det där med läppen.
Fast läppen var kärleksfullt.
Nej, men jag...
Läppen, jag tycker inte det är dåligt att ha fladdrig läpp.
Nej, men det finns, det finns faktiskt någon reporter i eller utrikeskorrespondent i SVT. Som tror jag är i Bryssel, antingen i Bryssel eller i Frankrike. De också har en väldigt karaktäristisk mun. Som man liksom inte... Alltså, det är som att den är på något vis dit... den är animerad i efterhand sådär. Så
den har inte riktigt ihop med resten.
Nej, den, liksom, den har sitt eget liv.
Ja, men det är lite Alice mun också.
I alla fall.
Men kommer du ihåg där det sista parentesen? Men apropå för forna tiders television... Kommer du ihåg den där programpresentatören i SVT? En man som inte hade några läppar alls. Han hade bara ett streck.
Ja, just det.
Vad hette han?
Men det var ju... Han hette ju... Vänta nu. Järrel.
Ja.
Väl.
Var han släkt? Ja, det hette han. Men var han släkt med Stiger? Eller var han...
Tror jag. Det finns ju inte så många.
Men han var ju...
Vad hette förnamn? Henrik. Oj.
Han var i alla fall, jag tyckte om honom. Ja. Han var väldigt, såg väldigt snäll ut. Trots, man undrar lite hur han gjorde när han pussade.
Han hade glimten i ögat.
Ja, verkligen glimten i ögat. Ja, det var väl trevligt.
Ja,
men allt är egentligen Monica Strand. Som inte har några särskilda karaktäristika på det sättet. Alls.
Nej. Alltså hon är ganska... Om vi fortsätter att objektifiera det här då. Snygg.
Hon är snygg. Absolut.
Snygg.
Ja. Men det här med aprilskämtet gick inte så bra. För att hon...
Berätta.
Hon skrev på sin officiella Facebook-sida att regeringen hade tillsatt en ny myndighet som skulle främja barnafödandet och motverka ensamhet i Sverige. Och knuten till den här myndigheten fanns det också en app. Och så skulle det införas ett nytt begrepp. En motsvarighet till vabba, fast det här hette ägga då. Att man skulle få vara ledig för att typ alstra barn på något sätt. Vad tror ni hände? Lyssnarna, ni vet ju vad som hände. Det blev ju massor med reaktioner. från folk som tyckte att det här var verkligen ett slag under bältet.
Var det inte också för liksom så här ofrivillig barnlöshet det här med ägga? Det hade någonting med det att göra också.
Jo, att man skulle,
kunna den där behandlingen på något vis. Eller hur? Det var ju det. Hon inkorporerade ju också en ganska svår sak för många människor. Nämligen barnlöshet. Det var ju inte bara det.
Nej, precis. Det var ju det. Och det är klart att det är ju många människors livstragedi.
Ja.
Att de inte kan få några barn. Hade jag hört i den kategorin så tror jag inte, jag vågar nog säga att jag inte skulle ha blivit kränkt. Jag har ju andra trauman och jag tror inte att jag blir kränkt av någon.
Man
skämtar om dem. Särskilt inte en politiker. Nej, men det blir vad jag tycker mest inom Annika. Och så är det det att jag råkade tyvärr själv. Nej, men det var det. Niklas, min man, kom ut balkongen på något sätt och jag sa någonting om det där med Annika Strandhäll, så sa jag att ja, men det var någon som, någon privatperson liksom, som gick ut i media och sa att hon tyckte att det här var, ja, Niklas sa det till mig, det var som att sparka på en som redan ligger, varpå jag sa ja, eller kanske ännu mer sparka på de som inte ligger. Och kände mig genast liksom som en dålig människa.
Ja.
Men det är bara det, vad ska vi ta oss till då? Om vi inte får, alltså.
Nej, men jag förstår inte riktigt din
jag tycker
hållning.
Min hållning är att det är mest synd om Annika.
Ja.
Ja. Jag tycker nästan, och det skulle jag tyckt om det hade varit Ulf Kristersson också som hade kläckt det här med ägga. Det här handlar inte om partipolitik. Det handlar om att jag tycker faktiskt att det här med politiker, det är så pass tung ansvar. Så hård press på dem. Så att om en politiker kommer på att den vill skämta en enda gång, kan inte den bara få göra det? Det kommer inte bli bra, det vet vi. Men just därför kan vi inte vända andra kinden till, så att säga. Visa lite förståelse. Det är inte roligt att vara ofrivilligt humorlös heller.
Ja, det är kanske roligare om Expressen ringer hem till Annika Strandhäll och ber henne om 5
andra vitsar.
Det är som gör en liten sån här 5 andra roliga grejer som Annika har på hjärtat.
Men det kan
istället
hända.
För att ringa och berätta att någon har blivit kränkt.
Nej, men därför att det kommer folk alltid bli. Men
ja.
Precis. Det kan ju hända att Annika har det som en liten avslappning i sitt privatliv. Att hon hittar på sådana här roliga. Och för det mesta så är det bara familjen. Annikas barn kanske är jättetrötta på. Hon kan säga, nej mamma, inte ett sånt här skämt till om vad du skulle vilja lägga för förslag. Vi orkar inte, men det är inte roligt. Och Annikas man säger, nej men barnen, mamma blir så sårad när ni inte tycker, kan inte bara försöka skratta lite. Och då så till slut så går han och så säger Annika, ja, hoppas att ni gillade maten i alla fall. Och så går hon in i sovrummet och scrollar på sin telefon och kanske är inne på en sån här rolig historiesajt eller dråpliga autokorrekt sms.
Ja, det är faktiskt sorgligt att tänka på.
Down by the old mill stream, where I first met.
Har du talat om att det finns en dokumentär på SVT som handlar om Josefin Nils?
Nej, jag skojar bara. Nej. Gud. Det var mörkt.
Nej, det var mörkt. Det var mörkt. Men jag ville ändå gå dit någonstans i de där tassemarkerna. Vi har ju båda, vi har skrivit varsin text om det här, men i alla fall, det kan du läsa på. Det här var ju en person, eller är och var, den som det mest handlar om på Dramaten, som sprider skräck omkring, eller spridit skräck omkring sig. Och jag tänker att det kan vara ett väldigt effektivt sätt att arbeta. Alltså man kan nå resultat med hjälp av det. Jag tittade på dokumentären The September Issue. Som handlar om tidskriften Vogue's legendariska chefredaktör Anna Wintour.
Just det.
Det här är ingen ny dokumentär, men den finns liksom att se. Den finns säkert på någon av de här streamingsajterna. Men hon är ju liksom som klippt ur ett pappersark. Väldigt så här strama, tydliga konturer. Tappar liksom aldrig riktigt fattningen, annat än att hon kan bli väldigt arg, alltså bestämd och arg och sådär, men hon är liksom väldigt så här samlad och iskall på något vis,
och det är alltid hon som har rätt,
ja,
om vad som är rätt och fel, ja, när det gäller kläder och så.
Ja. Och om då hennes, så att säga, den här moderedaktören har varit ute med ett helt team och tagit helt fantastiska bilder och lagt ner själ och hjärta och liksom, du vet, jag behöver inte lägga ut texten, men du förstår, de har kanske jobbat flera dagar, så kan hon, Anna, bara komma in och peka på bilden och den ska bort, eller bara ta bort, nej det är för mycket färg.
Var det inte så?
Nej, det är för lite.
Att Meryl Streep delvis porträtterade henne i den filmen som heter Djävulen bär Prada.
Exakt.
Det skulle lite föreställa hon.
Ja.
Och att det fanns någon legend att om Anna Wintour tittade åt ett visst håll så visste man att det var kört. Eller om hon såg sur ut, då visste man nej.
Hon är ju omgiven av ett hov av medhjälpare som liksom verkligen hela tiden liksom skannar av henne och sådär och försöker göra allting så smidigt som möjligt för henne och så bara vänta, vi måste vänta tills Anna kommer och vi kan inte, alltså hela tiden lyssna på henne och är jätterädda för henne naturligtvis. Hon är den som och hon når framgång. Och så tittade jag på i Bergmans regi som finns på SVT Play, som är en dokumentär om arbetet med Sarah Band.
Därför är det Julia Duvenius med.
Det var därför jag hamnade där. Julia Duvenius har ju trätt fram och med skarp kritik mot Dramatens ledning.
Hon är extremt stark faktiskt, som gör så, ja, i och med att hon är fast anställd på Dramaten, om en tjänstledig just nu.
Ja. Hon är ju väldigt, väldigt missnöjd med Erik Stuve. Men då tänkte jag, jag ville liksom titta lite grann på vad Julia Duvenius har gjort och sådär. Och då hamnade jag i Sarah Band, som var väl hennes första jättestora grej efter Glappet.
Och som hon gjorde när hon var jätteung. Hon har berättat att hon var i princip nyförlöst när hon gick på audition för den där. Jag tror hon var 23 eller något sånt.
Ingmar Bergman hade fått upp ögonen för henne när han såg på Glappet. Kristina Härströms serie som också gick i tv.
Den finns på SVT på Öppet arkiv.
Den är underbar.
Den är jättebra. För övrigt ser det roligt med Ingmar Bergman. Han hittade ju också Lena Endre genom att han satt och kollade på varuhuset.
Ja.
Han gillade ju liksom populärkulturella tv-serier.
Ja, just det. Hon frågar honom i den här dokumentären också. Att, hur hittade du mig? Liksom? Jag kan inte. Nej, jag skiter ju här med herr Bergman.
Jag kollade ju på, alla på Glappet.
Ja, nej. Ah? Nej, kladdet. Eller nej. Slasket, eller vad det hette. Han ville liksom inte riktigt
låtsas
om att han visste exakt vad det hette.
Egentligen hade han ju tittat och sett fram emot varje avsnitt. Men han låtsades att han bara hade råkat flimra förbi i väntan på ett kulturprogram. Och egentligen satt Ingmar som klistrat och tyckte det var så spännande.
Ja. Men då när jag ser den här dokumentären som då skildrar arbetet med inspelningen. Där då Erland Josefsson, Liv Ullmann, hjälp, nu har jag glömt bort hans namn. Ronjas pappa, vad hemskt. Det bara föll ur.
Börje Ahlstedt.
Och så är det då Julia Duvenius arbetar med den här Och i ensemblen och medarbetarna, attributören, skriptarna, alltihopa, så är det ungefär samma stämning som det är kring teamet kring Anna Wintour. Det är så där alla, när Ingmar Bergman pratar, alla är tysta. Och liksom, de läser varenda liten rynka i ansiktet. De liksom, det är någon sån här... Och Julia, du vet ju som är så ung. Liksom. Och hon försöker liksom nästan... Du vet, förstå vad han säger innan han ens har sagt det. Alltså, de är så tillmötesgående så att det bara kryper i kroppen på mig. Och så plötsligt, och så kan han tala så här lite svagt. Och så plötsligt kan han bara säga... Ja! Så. Det är någon jävligt obehaglig skrämseltaknik. Och då ser någon som liksom smyger fram till honom och säger så här... vill du att vi ska... flytta på den där väggen nu. Ja, det är klart. Så. Eller också kan jag prata jätte. Men hur är det blir fint.
Så det, och så förstås behandla olika människor olika.
Ja, eller samma människor olika så man liksom hela tiden
man
är
aldrig
så här,
vet vad man har
och, nej, och man nej. Ska skriva. Och det är ju inte det att han slåss. Det är bara det att han liksom antingen skriker eller viskar, vilket i sig är liksom, det blir så här jump scare hela tiden.
Hela tiden.
Ja. Jag bara noterade att det där sättet att jobba, och det kanske det är en väldigt gammal sanning, men det där sättet att jobba, ett, det är effektivt. Två, det har levt kvar, det lever kvar.
Och det sorgligaste är, för om man ska kunna komma till den där Wintour eller Bergman nivån så måste man ju, det är ju ytterligare komplikationen i det, då måste man vara extremt begåvad och extremt framgångsrik. Därför att det är en del av motiveringen för människor, alltså att de vill vara nära det där framgångsrika, de känner att de är en del av det framgångsrika, men sen finns det ju tyvärr de som försöker använda samma härskartekniker fast de inte har begåvningen. Bland annat en jättesorglig ung kille. Jag tror inte så många av våra lyssnare skulle ens känna igen namnet om jag sa det, vilket jag inte tänker göra. Men en ung kille som för länge sedan tillfälligt jobbade på Dramaten som skådespelare. Och... hamnade i någon form av handgemäng med en annan man. Det blev någon katastrof inne på teatern. Det blev inte ens några rubriker av det, för att den här skådespelaren var inte tillräckligt känd liksom, för att kvällstidningarna skulle bry sig om det. Och så kallades han då upp till dåvarande teaterchefen Staffan Valdemar Holm. Och så förde de ett samtal, och den här killen sa liksom, men jag trodde att det skulle vara så. Jag trodde att man skulle göra så här på Dramaten. Därför att hans idoler som hade fått honom att vilja bli skådespelare, det var liksom alla de här mest omskrivna Dramatenmännen. Då tänkte han att om jag också hamnar i slagsmål så kanske alla börjar respektera mig. Fast så funkar det inte. Man måste ju först liksom på något sätt vinna beundran. Sen kan man börja skrämmas och dominera. Men om man börjar i andra änden så blir det bara fånigt liksom. Då är det ingen som bryr sig.
Ja, exakt. Epigonerna är ju naturligtvis det stora problemet här kanske.
Ja, men de förstör ju ännu mer.
Ja, ja. Jo. Men, och man kan ju också förstå, jag förstår den här ensemblen, det hela gänget kring Bergman. För det här var liksom också det sista han skulle göra. Det här var hans avsked. Och det var här han skulle liksom knyta ihop säcken från scener ur ett äktenskap. För det handlar ju om att de, Liv Ullmann och Allan Josefsson, ses igen efter 30 år och sådär. Nu blev ju inte det här någon succé.
Nej.
Han var kanske för gammal liksom.
Det blev inte alls en succé. Men det är däremot en del av filmhistorien som alltså det var ju det. Ja. De skrev ju in sig i filmhistorien och Julia fick liksom på något sätt börja sin karriär med det. Sin vuxen karriär liksom. Så det är klart. Men det det motiverar ju inte egentligen att man ska liksom tillskriva en, alltså så här, det är en annan typ av psykologisk verklighet, en annan typ av organisation som inte var så extremt hierarkisk, så skulle ju den här så kallade genipersonen kunna ha en helt annan funktion. Inte som toppen på en hierarki, utan kanske mer som centrum i en cirkulär organisation. Där den personen var en som man vågade anförtro sig till, snarare vågade komma till. Vilket väl antagligen skulle leda till att geniet blev utbränt istället. Men det finns ingenting som säger att det måste se ut just så, att man har en person som alla ska dyrka och vara rädda för. Och att det är samma sak som ett geni, utan...
Nej.
Och jag vet inte hur...
Om det är så här, Ingmar har så koll på detaljerna. Man vet inte om det är ett... Om han vill ha ett sånt här i en scen, så ska någon, eller Josefsson, dricka liksom whisky. Och då vill han ha... Jag tycker att det skulle passa med det här fina whiskyglaset. Men det vet man ju inte när Ingmar kommer. Då kanske han vill ha ett vanligt dricksglas. Då måste man ha ett sånt förberett och vördet.
Och egentligen, vad är det med det då? Egentligen, vad är det med det då, faktiskt?
Ja.
För det är egentligen bara helt normalt. När man jobbar som, alltså, när man är regissör, till exempel på Dramaten.
Ja.
Filmregissör vet jag inte hur det är, men jag antar det.
Ja.
Även om man är Sveriges, eller om man är Dramatens sämsta och minst namnkunniga regissör, men som ändå har kvalat in på något sätt, kanske i brist på bättre för att någon annan blir sjukskriven. Till och med då får man bestämma vilken sorts glas det ska vara.
Ja.
Det är liksom, ja, är så. Eller vilken nyans av en viss färg det ska vara på ett par skor. Alla regissörer får bestämma det. Mm. Det är aldrig någon som bestämmer det över deras huvuden. Men sen kanske Ingmar Bergman är bättre på... Inte fan vet jag.
Nej, men du har helt rätt i det här.
Men man mytologiserar
ju, ja, man gör ju det.
Honom även när han bara är normal.
Exakt.
Eller gör sitt jobb.
Ja, man står liksom, kostymören står vid klädställningen och säger ja... Bergman vill ju gärna ha den här plommonröda.
Mm. Och liksom det, någon annan regissör hade kanske velat ha en annan färg.
Och det här är Bergmans färgskala. Alltså det är så mycket.
Det här är Bergmans pruttar. Nej men, åh, de hade en särskild musikalitet. Benny Andersson förutade sig.
Ja, det var ju så, Bergmans fisar, de var ju alltid C-moll. Det där har vi ju analyserat. Eller någon professor på musikhögskolan eller någonting.
Nej men alltså grejen är... det är väl... Jag tror att det är så faktiskt med Dramaten. Nu är det ju mycket saker som är jävligt bra på Dramaten. Ska vi nog ändå säga. Herregud. Jag tycker hela den här liksom skräckhusbeskrivningen av Dramaten är lite...
Det är otroligt överdrivet. Det kan jag ju rapportera inifrån.
Ja.
Efter att ha jobbat där.
Du har ju ganska aktuella upplevelser.
Ja, det är absolut inte något skräck. Ja, men ja, precis. Jag jobbade ju där så sent som för några månader sedan. Eller mindre.
Ja.
Med Guds olydiga revben. Och innan dess, jag menar apropå ja,
som
regissera.
Är alltså en pjäs som bygger på Gunilla Thorgrens feministiska tolkning av Bibeln.
Ja. Mm. Nej, men jag har regisserat där också för några år sedan. Och lite annat sånt joxelipox. Jag har haft jättemycket med dem att göra. Jag försöker tänka om jag har varit med om någon skräckstämning. Och måste då säga nej, inte skräckstämning. Jo, i allra första, för ännu längre sedan, när jag jobbade på marknadsavdelningen och var praktikant när jag var 17, då levde ju fortfarande Ingmar Bergman. Och han kom dit och skulle göra en uppsättning, om det var Vintersagan kanske. Och då kände jag ju det där, att det blev en förändrad stämning när jag kom in i huset. Det blev det verkligen. Men annars så, det är ju jättestor arbetsplats där de allra flesta inte ens är skådespelare och regissörer. Så de allra flesta jobbar ju med på stora avdelningar med helt andra grejer. Typ marknadsföring, kostym, attribut, scenografi, bla bla bla. Det är klart att inte alla de går runt och har en skräckstämning varje dag. De går ju till sina vanliga jobb liksom.
Ja. Ja, men det skrivs ju liksom en berättelse om Dramaten nu av människor som kanske överhuvudtaget inte har satt sin fot där. Men de ser bara den här fasaden. Och så fyller man det med valfri... Ja, alltså den här hemska berättelsen om den här enskilda skådespelaren. Och sen så är det bara att sen ska ju bara fylla på.
Ja,
liksom.
Däremot så är det ju sant. Det är ju groteskt där som Julia berättar att hon har fått liksom ha eskort med sig till och från scenen för att undvika en skådespelare som hon var rädd för. Mm.
Det är det. Ju.
Men problemet är också att de flyter ihop alla de här. Och jag har ju träffat allihop. Vissa av dem känns ganska väl. Ingen av dem har haft samlag med, vill jag verkligen poängtera. Mm. Men känt och varit med om att de har varit väldigt inte bara obehagliga på det aggressiva sättet, utan också det här oerhört reflexmässigt nedlåtande mot en kvinna, och då särskilt en kvinna som är yngre. Det här liksom att det är helt själv, ja men du vet det här som jag berättat förut, men kan du tysta din kvinna?
Det var just det var ju
skådespelaren som är aktuell nu som sa det. Folk som hela tiden anspelar på att man ska vilja knulla och sådär. Och att bli behandlad som ett barn har hänt ganska ofta. Men alltså överhuvudtaget allt annat än att bli behandlad som en jämlik, oavsett om det sen handlar om sexuella anspelningar eller förminskanden eller aggressivitet eller vad fan det nu handlar om. Att inte bli behandlad som en jämlik.
Nej, men där hör du det.
Ja.
I de här två arbetssituationer som jag beskrev så är det verkligen ingen platt organisation, utan det är ju
kan man inte säga.
Det sista jag har här nu då, det är att vara i hela fridens dagar ska vi göra åt de här bråkstakarna, de här vidriga männen som det i de flesta fall rör sig om. Slår jag upp Dagens Nyheter, förstår du?
Och vad får du väl anläsa där?
Igår på 1 april. Jo, då är det så att på Eriksbergsskolan i Sollentuna så jobbar man med ett lågeffektivt bemötande i kombination med tuff handledning för att ta hand om de mest krävande barnen. Och jag läste att handledningsmetoden för personalen är uppdelad i 3 delar. Först observerar kuratorn vad som händer i klassrummet. Steg 2 innefattar grupphandledning med kuratorn där skolpersonalen får ge sin bild av vad som händer i klassrummet. Alltså översätt till repsalen. I det sista steget får kuratorn komma med förslag på vilka åtgärder som kan göras för att få en behaglig arbetsro i klassrummet. Nej, repsalen. Ja, men titta, men lyssna här.
Lyssna,
det här är jättebra. Det här är jättebra. Eirik Stube, han verkar ju som... Han ändå vill göra någonting. Även fast han är väldigt, väldigt vag, måste jag säga, hur det här ska gå till.
Han är ju vagare än en såpbubbla som just har spruckit. Men okej, han vill, det tror jag också.
Han vill. Ja.
Det är, lite sent påtänkt och det är lite väl famlande. Han har inte en skitaning om vad han ska göra. Men då hjälper ju du här.
Ja, jag har några populärt kallade för verktyg. Det är bara gå till pappersinsamlingen och dra fram den här DN från 1 april.
Titta, Gunilla till och med skrivit.
Jag har skrivit här, förstår du. Hur lösa har jag skrivit, frågetecken? Jo,
du måste ta kort på det här. Lägga ut.
Jo, för de har pratat med psykologen Bo Heilskov Elven. De är nästan alltid danskar, de här barnpsykologerna som har något vettigt att säga.
Jaha.
Ja. Och han är ju alltså legitimerad psykolog och han är bra på att bemöta personer med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatrisk tillstånd.
Väldigt populär. Han är den populäraste just nu.
Han är det.
Bland föräldrar till barn.
Ja, han är det. Även dementa. Alla de här personlighetstyperna kan man nog hitta inom dramatens väggar, tror jag. Eller dement.
Men typ.
En del är väldigt gamla. Och en del är missbrukare. Och en del har ADHD. Men lyssna nu. Här följer några punkter om lågaffektivt bemötande enligt psykologen Bo Heilskov Elven. Nu säger jag de här. Du får gärna reagera, Martina.
Reagera lugnt och behärskat, första. Det andra, undvik ögonkontakt vid konfliktrisk. Tre, undvik beröring när, nu stoppar jag in, skådespelare är upprörd.
Det är rekommendabelt, det tror jag. Det tror jag.
Nummer fyra, respektera det personliga utrymmet. Nummer fem, när du känner behov av att gå framåt, gå två steg baklänges.
Jättebra tips, bra Bo, bra.
Sex, undvik att markera dig, till exempel genom att spänna dina muskler.
Ska man aldrig göra.
Nej, it goes both ways, får jag väl säga. Inte bara, ja.
Verkligen.
Ja. Nummer sju, sätt dig, gärna på golvet. Då tar du mindre plats i skådespelarens medvetande.
Ja, alltså frågan är om det går att ta ännu mindre plats i vissa skådespelares medvetande. Det är verkligen frågan.
Åtta, prata lugnt i inledningen av förloppet. Om skådespelaren förlorar kontrollen ska du inte prata alls.
Det är väl så det har varit de senaste x antal decennierna.
Ja, men vi pratar här om skademinimering också.
Ja, det är bara, klart. Alltså, att uppnå en utopi. Nej, det är sant.
Nio, ge dig. Att ge sig handlar inte om att ge sig varje gång skådespelaren vill något annat än vi. Ofta handlar det om att rädda en situation.
Det handlar om.
Och så sista punkten, som är lite inne på Annika Strandhäll, tillbaka till henne då. Avled, humor är effektivt i detta sammanhang.
Är det att man typ ska leka titt ut då, eller gör det sen när två tomater gick över en väg, eller killa? Nej, ja, nej, men jag tycker det är bra. Jättebra lågaffektivt bemötande. Frågan är om man kanske skulle faktiskt helt enkelt städsla en barnpsykolog vid Dramaten.
Ja.
Man behöver ju inte berätta för skådespelarna att det är en barnpsykolog.
Nej, Bo Hejlskov Elven, jag ringer honom.
Ring honom så får han komma. Han kan, och så får han fria händer.
Ja.
Dels hålla ett seminarium med all personal, men sen också att faktiskt vara städsen när de här incidenterna sker. Så får man se när han, mannen som kunde tala med personer med den här typen av rubbning, tar två steg bakåt.
Ja.
Och är lågaffektiv och kanske till slut i ett slutskede faktiskt skämtar lite.
Exakt.
Mm. Ja. Och sen så, men du Erik, vi föreslår ju att du följer upp det här nu.
Mm.
Och eftersom det är bäst att liksom säga allting väldigt tydligt, har jag förstått. Om just Bo Hejlskov inte är tillgänglig så finns det andra barnpsykologer också. Du kan be någon av dina medarbetare att leta reda på någon som följer samma pedagogik.
Ja, ja.
Mm.
Det verkar ändå som att skolvärlden är ett bra ställe att vända sig till faktiskt. När man...
Ja, men därför att de har ju också det här att det är några få bråkstakar som man har svårt att komma till rätten med.
Ja, ja, precis. Och vi vet ju att man inte ska straffa kollektivet.
Ska man inte göra. Nej. Och tyvärr så är aga förbjuden för tiden. Annars så skulle det ju vara lätt att hitta en lösning.
Ja.
Det finns ju många vinklar och vrår på Dramaten som skulle kunna tjäna som skamvrå. Men det är inte så vi jobbar längre. Utan nu jobbar vi låga affektivt.
Just det. Ja. Så. I det här fallet har det gått för långt. Personen är relegerad så att säga.
Mm.
Men
inför framtiden.
Ja. För att undvika de här bråken.
Precis, så arbetar vi också preventivt, Erik. Det är en bra tumregel också. Att man inte låter eskalera för mycket. Nej. Innan man... att det inte måste dröja tills liksom hela den samlade världspressen står och undrar vad i helvete man håller på med.
Nej.
Ja. Men det var bara det vi ville säga.
Ja, det var det.
Ja.
Okej, hur var din hälsotallrik?
Den var säkert hälsosam. Den var kanske inte den mest fantasifulla hälsotallrik jag har glufsat i mig i min dag.
Nej.
Det var ju inte så att jag liksom satt on the edge of my seat och undrade, vad ska ni hitta på nu? Vad smaklökarna undrar om de har hamnat på en annan planet.
Nej.
Hur var din
Ja, men jag kan bara fylla i faktiskt.
Ja.
Ja.
Det var en medioker upplevelse.
Det var det. Jag kan också köpa umf och lägga det på olika gröna blad. Och sen hälla över ett granatäpple.
Men det kanske är lite det. Vi hade ju knappast väntat oss några sensationer.
Det hade vi inte. Nej. För det vi fick var lite jävla lugn och ro.
Det sägs att då vann molnen i himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen. Men det hjälper sällan de som har blivit våra.